Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 228, vecka 39, år 2017. David här, i vanlig ordning, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej, och Henrik.
Nej men, god dag.
God dag.
God dag, god dag, god dag, god dag, god dag, god dag.
Ber om ursäkt om jag väckte dig, Henrik.
Ingen fara.
Nej, har ni haft en bra vecka?
Ja, absolut. Jag har faktiskt haft lite skeptikerrelaterade frågor som har pågått på min Facebook. Eller ja, det är en bekant till mig, kan jag säga, som har råkat ut för lite spöken hemma.
Ja, okej.
Och kul. Rapporterat om detta på Facebook. Jag har ju visat det för er också, men det var under flera dagars tid, så varje dag liksom, på morgonen efter en natt så hade det hänt någonting, och så rapporterade han om detta. Och från början så var det att någon använde hans telefon till att ta bilder på honom när han typ låg och sov, och sen tog bilder i vardagsrummet och soffan var vänd in mot väggen. Och allt detta har hänt liksom medan han har sovit. Och hans sambo lovar att nej, men jag har inte fotat med din mobil, jag vet inte ens hur man gör det, jag har inte en sån telefon, jag har inte din kod, jag vet inte liksom. Så att alla i kommentarsfältet blev väl mer eller mindre överens om att det måste vara spöken. Några var fortfarande lite så här: ja, men det kanske bara är din sambo som busar ändå. Men då kom det ultimata beviset, och det här är ju ändå lite intressant. För det här är inte bara så att det är något lite suddigt på ett foto, vad kan det här vara? Utan det är verkligen, någon har skrivit med en spritpenna på en av deras tavlor. Typ ett meddelande från andra sidan. Någonting om att, ja, mitt piano spelar fortfarande typ. Och det tolkar de som att det är deras vän som tragiskt gick bort förra året. Och som gillar att spela piano. Ja, och det är ju intressant när det kommer den här typen av bevis, eller vad man ska kalla det, som verkligen är så här, det är inte uppe för tolkning om att, kan det vara ditten eller kan det vara datten, utan här är ju väldigt tydligt att antingen så är det någon som ljuger eller så existerar spöken. Och jag vet ju att folk ljuger, däremot har jag aldrig sett något bevis för att spöken existerar. Nej, så jag lutar ju mer åt att det är någon som ljuger. Och det är ju nästan, jag tycker ju att sånt är mer intressant än spöken egentligen. Ja, jag tycker det är jättefascinerande med folk som ljuger och bedrar och håller på.
Ja, och konstruerar en sån här avancerad scam också då, om man säger.
Ja.
Alltså just att man gör en sån här utdragen grej av det, och sen, ja, jag vet inte om de kände sig kanske nödgade att på något sätt, ja, nu ska de minsann få se att det här minsann är äkta.
Ja, för det kändes som att det byggdes upp och byggdes upp och byggdes upp, och sen så var det här klimaxet med ett klart och tydligt meddelande skrivet på en tavla.
För det här är ju alltså någonting som är ganska vanligt ändå när folk hävdar, alla hävdar ju inte det, alla som tror på spöken hävdar ju inte att spöken på något sätt kan interagera på det här sättet med liksom den naturliga världen.
Nej.
Men det här är ju ett väldigt konkret, alltså påstående, man ser att man har bevis på att spöken då kan interagera med den fysiska verkligheten. Och det är ju, det i sig är ju fascinerande, eftersom om man tänker lite mer på det, vad det skulle innebära rent praktiskt.
Mm.
Att spöken kan påverka saker i verkligheten, då är helt plötsligt ingenting att lita på längre. De kan ju stjäla vad som helst, flytta på vad som helst. De är ingenting som begränsar dem heller rimligtvis. Jag brukar ta det som exempel att om jag ska lyfta någonting, så är ju min möjlighet att lyfta den saken är ju direkt ställd i relation till egentligen då, eller direkt beroende av hur tung den saken är, till exempel. För att jag har ju muskler som begränsar mig.
Fast nu tänker du så rationellt igen. Kan inte hålla på att tänka rationellt, men, när det handlar om...
Men det, jag tror ändå att det på något sätt är effektivt att applicera rationalism och rationalitet på såna här saker. Speciellt om man diskuterar det med folk. För att då kan man säga att okej, men du hävdar ju nu här. Du säger att du har bevis till och med för att det här, att de kan påverka världen fysiskt då. Vad begränsar deras muskler? Varför kan de, alltså om man kan lyfta en penna, vad är skillnaden för ett spöke att lyfta en penna och att lyfta ett hus eller en bil? Är det ingen skillnad? Och i så fall, varför ser vi aldrig, jag menar, om de uppenbarligen till och med då kan uttrycka känslor på det här sättet och säga då att man vill på något sätt sprida glädje, kan man inte då säga då att okej, men vi har ett spöke här som är förbannat, så han har klämt ihop en hel buss full med barn mitt på gatan bara. Helt plötsligt så krossas bussen som ett dragspel för att det här spöket gillade inte barn och var väldigt argt just nu. Men det är ju sånt som inte förekommer, och inte åt något håll. Och sen så, ja, det är väldigt märkligt så. Men de vill på något sätt styrka. De vill visa upp sig så väldigt gärna. De vill tala om att de finns där. De vill att man ska känna sig glad och så här. Men de gör det på så otroligt märkliga sätt. Ja, jag fotar dem när de sover. Nu förstår de att jag tycker om dem.
Ja, nej, och då bara, nej, det fattade de inte alls. Ja, men det är bäst att jag flyttar på deras soffa, fotar den. 17 bilder. Alltså, då kanske de förstår.
Förstår de,
nej,
inte
det fattade
då?
De inte heller. Ja, då får jag väl skriva i klartext på deras tavla här med en liten båt på och skriva vad jag vill.
Ja. Ja, att jag inte gjorde det här från början.
Ja,
de är uppenbarligen alldeles för tröga.
Liksom, du har uppenbarligen tillgång till personens telefon. Varför inte skriva ett litet meddelande där då, till exempel? Nej, jag ska förstöra deras tavla.
Ja, och varför inte skriva det framför dem under, alltså när de är vakna?
Det
när de kan dokumentera det. Varför den här, alltså,
men jag tror att man får skriva, när man dör då och ska bli spöke, så får man skriva på ett kontrakt som innehåller vissa förhållningsregler. Det får inte vara för tydlig.
De har en väldigt strikt NDA på andra sidan.
Precis. Alltså,
non-disclosure agreement.
Ja, men precis.
Det är ju precis den situationen egentligen, eftersom de är så väldigt, väldigt hemliga med att de existerar överhuvudtaget. Det finns ingenting att ta på i frågan om det här då. Trots att det uppenbarligen skulle gå alldeles utmärkt att demonstrera rent fysiskt att andra sidan existerar. Men det gör man inte. Utan det här är det absolut närmaste vi kommer. Och då kan man ju fråga sig då, vad är mest sannolikt? Att de här personerna kanske är lite uppmärksamhetstörstande, eller att i princip all känd vetenskap är fel?
Men jag ser ju grejen också. Jag vill ju inte liksom kasta skit på de här personerna och säga ni är lögnare, för det vet jag ju inte, utan de kanske i sin tur är lurade av någon. Alltså, det finns så otroligt många scenarion som är mer troliga än att spöken existerar och har skrivit det här på deras tavla.
Så jag kan säga att om de är lurade av någon, så har de någon som bryter sig in i deras lägenhet
på nätterna. Ja, men på riktigt. Det är mer troligt.
Det
kan vara
troligt,
att
definitivt.
Personen som har bott där innan dem har sparat en nyckel, har kopierat upp 78 nycklar, har delat ut dem till random människor. Alltså, allt det här är ju mer troligt. Jag tycker det är så intressant, för det var någon som kommenterade där i kommentarsfältet och bara, jag brukar vara skeptisk i sånt här och jag är naturvetare, men det här har jag verkligen ingen aning om hur jag ska förklara. Och då är det bara så här, nej, men en av parametrarna eller 17 av parametrarna kanske inte stämmer. Det är därför du inte kan förklara det enligt liksom
att normala man inte kan förklara det leder ju inte heller till slutsatsen spöke.
Nej,
och jag tycker men jag menar, man kan inte heller utgå ifrån att de här människorna har all information, är 100% ärliga och har uppfattat allting korrekt. För det står det ju sällan.
Och jag brukar säga det också när man diskuterar just exakt sådana här grejer, att ditt personliga oförstånd bevisar ingenting. Vi kan inte få någon information av att du inte begriper hur saker fungerar. Och säger det själv. Jag förstår inte vad det här är. Nej, vad fan har vi lärt oss då då? Vi har lärt oss vad du inte förstår.
Ja.
Vi har inte lärt oss hur det fungerar. Så bara, det är sant. Nu vet vi mycket mer. Nej, det vet vi inte. För att Gösta inte begriper X så har vi inte lärt oss mer om X.
Nej.
Det är helt idiotiskt resonemang. Och säger du att jag kan inte komma på det här. Så att, du har säkert rätt. Nej.
Nej, och jag tyckte också att det var intressant att liksom, det här pågick ju som sagt under flera nätter. Men det var inte så att de satte upp någon webcam eller liksom gjorde någonting sånt heller. Eller, jag vet inte, knöt fast mobiltelefonen i sitt finger.
Det är alltid bättre att komma med vilda gissningar än att försöka ta reda på sanningen.
Mm. Ja, men det var flera som skrev efter första och andra gången liksom, satt upp en webcam, man kan inte göra något si eller så, ladda hem den här appen eller gör ditten och datten. Men något sånt blev det ju inte.
Nej,
och det tycker jag också är intressant.
För att
jag
menar, få reda på.
Ja, men hade det här hänt mig så hade jag ju verkligen så här, jag vill veta exakt vad det här är. Är det min sambo som blåser mig, då vill jag veta det. Så jag kan be honom dra åt helvete. Är det någon som bryter sig in hos oss under nätterna, då vill jag gärna veta det så jag kan byta lås. Det är liksom på något sätt så här, de här människorna som är så öppna och så nyfikna. Jag tycker ofta att det är snarare motsatsen. Det är liksom,
men allting det här, precis som du säger, pekar ju ärligt talat rakt på att de ljuger. Varje människa skulle ju reagera så. Någon har flyttat på min soffa. Vem fan har varit i min lägenhet när jag sover? Och reagerar man inte så, jag menar, det är ju den osunda reaktionen. Så, det måste vara ett spöke som har tagit sig in. Nej. Någon har stått och tittat på dig när du sover. Du borde verkligen ta tag i det här. Det här är ett problem. Det här är ingenting du kan vifta bort och säga att det måste vara andra sidan som har varit och knäppt bilder med din mobil. Nej. Någon har varit i din lägenhet.
Ja, eller du själv går i sömnen och gör massa saker. Ja. Det är också farligt, för du kan typ öppna ett fönster och bara trilla ut. Liksom.
Men det är lite det jag menar. Att, har man inte det här intresset av att undersöka, så talar det i alla fall om för mig att man kanske redan vet svaret.
Precis.
Man kanske är väl medveten om vad det här handlar om. Och ja, så det kanske inte handlar riktigt om det. Att få reda på någonting. Det kanske inte handlar någonting om att lära sig mer. Det kanske handlar om att snarare att det ska ligga på Facebook och att folk ska säga, jösses, det låter spökigt.
Ja, precis.
Du menar att det är människor som skulle kunna hitta på sånt här för att få uppmärksamhet?
Ja, men visst är det fascinerande.
Så att, jag menar, allt sånt är ju känt. Alltså, det är sånt som händer, uppenbarligen.
Ja, jo.
Så att, ja.
Men jag skulle ju jättegärna vilja göra någon slags undersökning av den här handstilen. För i det som är skrivet på den här tavlan. För att vi har ganska få misstänkta enligt de här personerna själva då. För det är ju de som har varit i lägenheten, och så finns det en kompis till dem som har en extra nyckel. Så där har vi ju tre misstänkta. De skulle man ju gärna vilja avfärda genom lite handstilstest.
Ja.
Om det är någon som jobbar med sånt och vill göra det på lite frivillig basis, så säg till.
Ja, absolut. Ja, vi kanske inte kommer vidare i det här. Vi får väl se.
Nej, har ni gjort något kul i veckan då?
Nej.
Ja, spännande.
Jag har tagit hand om barn.
Ja, det är väl ungefär samma här.
Typ så. Ja. Jag har inte varit nere i Göteborg och motdemonstrerat. Jag har inte varit. Jag känner mig lite skyldig som västkustkorrespondent här på något sätt att i varje fall ta upp och nämna det här nordiska motståndsfientarnas demonstrationståg.
Ja.
Som kom av sig lite smått. De inte riktigt ens kom fram till att påbörja den promenaden de skulle gå. De hann tydligen inte riktigt innan tiden var över. Motdemonstrationer som vanligt, och de höll på att skandera och greja. Liksom lite trött på hela hela grejen. Jag tror, eller jag tänker att det bästa vore att låta dem liksom bara ha sin demonstration själva. Om ingen kommer dit och ser dem så matar man inte elden. De lever ju på uppmärksamheten. Om folk kommer och demonstrerar mot dem och skriker åt dem så känner de sig stärkta. Alltså, nu vi blir märkta, vi blir sedda. Men de får stå på en jävla övergiven parkeringsplats och skandera utan att någon är där och lyssnar. Motdemonstranterna är ju en del av problemet också i det här, tror jag.
Sen blev det ju, alltså det blev ju inte riktigt som nazisterna hade tänkt sig. De blev ju betydligt färre än vad de trodde. Och
det
kom ju alltså 20 000 motdemonstranter, om jag kommer ihåg vad jag läste.
Ja.
Så att det blev,
det blev lite kalabaliken som inte blev av på något sätt. Det blev, eller som kom av sig. Det blev inte den stora. Men vi har ju i Göteborg tidigare haft ganska stora grejer och händelser.
Jag tror nog att de känner sig ganska mäktiga om alla stannar inne och de får springa runt på gatorna helt själva. Jag tror inte att det är så enkelt att man bara så här, men inga motdemonstranter, då blir det ingenting. Jag tror nästan tvärtom att det kanske är ännu fler som vågar sig fram då, om de vet att ingen kommer vara där och försöka hota oss.
Jag tror inte det. Jag tror att de på något sätt, den här typen av personer drivs utav motståndet. Alltså att när de möts av motstånd så stärks de och tycker att de gör någonting rätt. Alltså de vill ha den här konflikten. Och på sätt och vis lite samma skrot. Nu läser jag för sig en grej tidigare idag. Men de här som möter upp och är lika aggressiva på andra sidan. Att de, alltså det är samma drivkrafter bakom det, men den politiska motivationen i det är olika, men det är samma typ av bråkstakar.
Sen var det ju någon som var dokumenterad, va, som var just högerextrem.
Precis, och det var det som jag, och då började jag också lite ställa lite om den sidan infiltrerar, och som jag läste då är det ganska vanligt att den här typen av demonstrationer ställer till med, och inte bara då högerextrema utan även vänsterextrema har agerat på det här sättet, att man infiltrerar, man sätter några hos motdemonstranterna som börjar kasta sten och drar igång så att den sidan ser dålig ut, och det är tydligen ett liksom ganska erkänt sätt att hantera det på också. Så där kastar jag lite då skugga på min tanke om den här typen av våldsamma motdemonstrationer, om den nu grundar sig i den egna rörelsen. Men jag, alltså det, mitt argument där.
Men det känns ju ändå som att det här är ju när det vandrar nazister öppet på gatan, så känns det som att det är då samhället ska liksom resa upp och visa att det här inte är okej, va?
Jag tänker och, så här, jag tänker, jag tror inte på något sätt att man kan tiga ihjäl det.
Nej.
Men jag tror att den här typen av extrema grupper är uttalat extrema, och där ska vi inte mata elden på den här typen av personer. Men däremot, vi ska inte tiga. Vi ska inte låta ett rasistiskt skämt gå omärkt förbi. Vi ska reagera på, vi ska lära våra grannar, våra vänner, våra kollegor, våra barn vad som är rätt värderingar.
Men man ska låta nazister ta över gatorna då, menar
du? Jag säger inte att de ska ta över. Nej, men jag tycker inte att de ska ta över gatorna. Jag tror att de frodas i den miljön. Jag tror de frodas av det motståndet. Och rätten att demonstrera tycker jag är ganska oinskränkt. De ska få demonstrera. Det är en demokratisk rättighet. Men sätt dem någonstans där de inte kan ställa till med någonting. Så, nej, men vi kan bara garantera er säkerhet på den här parkeringsplatsen. Var där.
Men det struntar ju de i. Då är de inte där.
Ja, men då ställer de sig någonstans utanför demokratin. Och då har vi
men det är de ju redan. Ja, de är redan där. De vill inte vara i demokratin.
Nej, de vill inte det, men vi lever i en demokrati. Och i en demokrati så har alla de här rättigheterna.
Ja, ja, alltså, och de får, vi måste ju
de får demonstrera
deras,
och vi får låta dem. Men vi kan begränsa hur de gör det så, under liksom premisserna vad som kan tillåtas. Vi kan inte tillåta den här typen av osäkerhet som uppstår när ni går omkring mitt in i stan med allting med motdemonstrationer och vad som kan vara, utan ni får vara här.
Jag tror faktiskt inte att det är så enkelt att de bara vill ha motstånd och bråk. Nej, jag tror att det handlar väldigt mycket om makt också. Om jag bara får prata klart. Jag tror att det handlar väldigt mycket om makt. Och om de får känna att när vi tågar runt här, då flyttar sig alla. Det är en jävligt stor maktkänsla som jag tror kan bidra till att folk vill hoppa på det där tåget. Det är nog jävligt gött att gå runt där och klä på sig militära kläder och sköldar och allt vad de hade för någonting. Och sen bara tåga runt och känna sig som kungen i stan hela dagen.
Och jag tror inte att det känns så om gatorna är tomma.
Ja, då tror vi väldigt olika, kan jag bara säga.
Alltså jag tror att det är oavsett... intressant, för det kommer aldrig bli så. Och det, då måste man istället ta ställning till så att säga, hur det ser ut. Och folk kommer att motdemonstrera. Och då är jag väldigt glad för att folk strömmar ut och motdemonstrerar i såna enorma mängder. Att de här personerna gnäller ögonen ur sig på Facebook och sociala medier efteråt. Över hur många som kom, att de var så få och att polisen faktiskt markerade och sa ifrån och tog tag i dem.
Jag tycker också det är intressant att man vill använda det är också intressant att man vill använda demokratiska verktyg för att föra fram odemokratiska åsikter. Det är väldigt intressant, tycker jag.
Men det är just det här. Alltså, inom den friheten vi har inom demokrati så kan man använda demokratins frihet även om ens slutagenda är att inte ha demokrati.
Absolut. Jag tycker bara att det är intressant.
Ja, det är jätteintressant, men vilken frihet det gör, alltså om man inte håller sig inom vilket utrymme man kan ha inom de här spelreglerna om man vill begränsa dem sen. Alltså man kan utnyttja de här friheterna vi har för att sen kunna få igenom sin önskan att begränsa dem. Och att för vad det liksom blir då, tänker jag, för om vi skulle börja då begränsa de här friheterna på grund av att någon annan skulle vilja begränsa dem, så gör vi ju det åt dem. Och det kan vi inte göra.
Nej.
Nej. Ja. Men det som, jag kommer inte ihåg vem som sa det. Det ska man egentligen göra. Men det här, jag kanske inte håller med om dina åsikter, men jag slåss för din rätt att uttrycka dem.
Ja, Adolf Hitler var det, va? Nej, jag skojar. Ja, ska vi gå vidare?
Men det är svårt. Demokrati är svårt. Det är jättesvårt.
Ja, visst. Absolut. Ja. Så är det. Vi har ju också den här skjutningen i Las Vegas. Vi kommer ju prata mer om den såklart. Rådande uppdateringen, senaste siffrorna från CNN säger väl då att det är 58 som har dött i den här attacken och över 500
nu?
Ja, som har skadats. Jävlar. Så att dödssiffran lär öka allt eftersom. Så att, men vi kommer att återkomma till.
Jag hade inte kunnat föreställa mig att någon ogillade country and western så mycket.
Nej, han verkar ju haft lite speciella...
Och det är inget too soon på sådana där skämt.
Nej, men det är min försvarsreaktion, det är att försöka skämta om det.
Ja. Men det är intressant ändå, för att det är den här... Alltså, man har ju ändå en bild i huvudet av vilka som är på en country and western festival.
Ja.
Och att det är de som blir attackerade var ganska oväntat.
Ja, det håller jag med.
Okej, vi ska prata om det sen. Men visst ändrade det... Alltså, när man läste nyheterna och man kommer till stycket om att det var en country and western festival, visst ändrade det narrativet lite? Visst fick den att reagera?
Det gör det säkerligen, ja. Det tror jag också.
Okej, men ska vi prata om det här nu eller ska vi prata om det?
Nej, vi kommer återkomma till det genom flera artiklar här. Så att, vi kör igång med nyhetsrunden.
Rapparen Bob, eller B.O.B., är övertygad om att jorden är platt. Och han vill bevisa det, så han har startat en GoFundMe-kampanj för att få ihop sina resepengar. Bidrag till hans resor. Förlåt, forskning. Bevis. Nej, jag kan inte. Det måste handla om ett slukt försök att få andra att betala hans resor. För har någon annan hört talas om den här B.O.B. innan Tyson knockade honom på Twitter? Alltså, The Grass Tyson.
Nej, jag har också bara hört talas om honom i de här plattjord-sammanhangen.
Mm. Sen är det många amerikanska rappare som vi aldrig talas om i Sverige, men ja.
Ja, absolut.
Precis, skämt åsido. Eller så kan han ju gå med i den här reality-showen som vissa önskar skulle finnas, där man helt enkelt får följa med galningar som letar efter kanten.
Ja, det vore intressant faktiskt.
Jag hade inte tänkt på det innan, men det dök upp en artikel här om några som tycker att det vore väl en bra idé, och jag kan instämma, det vore nog faktiskt en ganska bra idé på tv-program.
Men vart hävdar de att kanten ligger då? Det har jag inte ens tänkt på. Vart går gränsen liksom?
Ja, den är ju alltså egentligen det motsvarande där Sydpolen skulle vara. Alltså det är ju så de ser jorden, att den är, man ser uppsträckt som en skiva.
För att jag har läst de här artiklarna, nyheterna, och klickat på dem och klickat vidare och sånt där, så börjar Google tro att jag är intresserad av det här, så de skickar ju så här, åh, du är intresserad av det här, läs det här. Och även då YouTube, så nu har det börjat komma förslag på videos som folk som i timtal sitter och pratar rakt in i kameran och försöker argumentera för att jorden är platt. Och jag börjar kolla på en video där jag tolkade som att hans argument för att jorden är platt är för att kartorna är platta. Det är klart att jorden är platt om kartor är platta. Jag vet inte om det var hans argument, men det verkade så.
En av de mest intressanta grejer jag sett om det här är att det finns ju flygresor som blir omöjliga om jorden ser ut på det sättet. Eftersom det tar, alltså det skulle ta, om man skulle säga att man skulle flyga då från exempelvis Sydamerika till Australien, så skulle det ta typ 3-4 gånger så lång tid.
Just det.
Men då är det folk som hävdar då att de här flygresorna publiceras, men de flygs aldrig. De finns inte i verkligheten, utan de ställs alltid in. Sen finns det också folk som lägger ut på YouTube när de faktiskt flyger de här flygresorna. Men
när alla motbevis stärker ens inställning, för det är liksom, nej, men det är ju, konspirationer bara växer. Att de vill lägga så mycket möda och energi på att motbevisa mig betyder ju att jag har rätt.
Ja, precis.
Ja, det är en intressant mentalitet.
Att fabricera sådana här bevis betyder ju någonting.
Ja. Ja. Ja, vi går vidare med andra tokerier. Den kyrkliga ledaren Jane Whaley, som bildat kyrkan World of Faith Fellowship, har nog åkt fast för att hon systematiskt uppmanat kyrkans medlemmar att bedra staten, bland annat genom att skicka felaktiga bevis på arbetslöshet som sen ska generera bidrag, allt för att de ska få mer pengar och skänka till kyrkan. Enligt Whaley så var detta Guds plan, så i slutändan så är det ju inte riktigt hennes fel då.
Wow.
Bra ursäkt.
Ja, EASAC, The European Academy's Science Advisory Council, that's a mouthful, har publicerat en skrift om homeopati, och där står det klart och tydligt att nej, det fungerar inte. Håll upp med det.
Bra. Författaren Pernilla Eriksson stoppades av vakter på vägen in i bokmässan nu i veckan. Skälet var att hon bar en t-shirt med ett överstruket hakkors på. Vakterna stoppade henne med förklaringen att t-shirten var provocerande. Det finns alltså personer som på fullaste allvar tycker att ett överstruket hakkors kan ses som provocerande numera. Så efter en stund så släpps hon in ändå, men man kan få gärna fundera på vilket samhällsklimat som möjliggör en situation som den här.
I så fall måste ju alla t-shirtar med tryck kunna vara provocerande för någon.
Ja.
Nej, alla t-shirtar överhuvudtaget.
Precis.
Jag blir provocerad av t-shirtar.
Ja.
Vita huset går från klarhet till klarhet när de nu säger att diabetiker inte förtjänar hälsoförsäkring. Och uttalandet mer specifikt handlar om var att vissa diabetiker som har sig själva att skylla inte gör det. Och då blir frågan, vem ska avgöra det, och vad säger de om rättssäkerhet och myndighetsutövande?
Ja, och om man ska hålla på sådär, det finns väl ganska mycket inom hälsa som folk får skylla sig själva.
Ja, ja, absolut. För brutet benet, men du skulle inte gått där.
Nej, precis.
Du förstår väl själv att du kommer bryta benet om du går där.
Ja.
Ja, alltså jag tror att det största, bland de absolut största posterna så att säga, alltså skälen till att folk söker vård, är ju att de har utövat idrott. Så att om inte det är självförvållat, då vet du fan vad så är det.
Ja, den jävla idrottande, det är ju farligt alltså.
Ja.
En 55-årig man skickade sms av sexuell karaktär till sin tonåriga styvdotter. Han påstår dock att det är andar som har skrivit till henne genom honom då. Det skett Södertälje tingsrätt i, och dömde mannen till böter för sexuellt ofredande.
Ja, det var väl rätt kanske.
Och kanske veckans bästa nyhet är också relaterat tillbaka till vad vi pratade om innan. Den tyska firman Nordfrost har klagat hos PRV över Nordfront, som används av nordiska motståndsfjantarna, för att det är för likt deras varumärke och att det kan förvirra folk och tro dem att att det har något med varandra att göra. PRV gick med på Nordfrost och låter alltså då inte, hur man nu kan göra det, inte nordiska motståndsrörelsen använda Nordfront som begrepp. Och vad om de nu lyssnar på det eller så vidare, men i alla fall hur som helst.
Ja.
Ja.
Och som utlovat då, så ska vi börja att prata om det här i Las Vegas. Ni hade lite att säga om det båda två. Det har vi säkert alla tre i och för sig, men ja.
Ja, ja, precis.
Bara jättekort sammanfattning då. Det, av vad vi vet i dagsläget, kanske bra att säga. För att
ja, det håller ju på det fortfarande, släpps. Det är ju lite så. Ja,
ja, precis. När det släpps kanske man vet ännu mer. Men det som verkar vara nu är att en 64-årig man som har öppnat eld från ett hotell. Ja, ett hotellrum. Ja, rakt ner. Ja. Han var på 30:e våningen eller något sånt där. Så
32:e våningen tror jag. Och så på andra sidan gatan så var det en musikfestival. Som man...
Ja, och där har han liksom bara matat ut skott. Och,
Jag läste att han hade 30 vapen i hotellrummet.
Alltså det är så galet.
Jag läste inte så noga vad det var för typ av vapen. Men man hörde på videon att det var ju automateld. Det smattrade liksom hela tiden.
Ja, det höll på i ganska lång tid. Och det är därför han lyckas skada så himla många också. Det är klart att det tar en stund att få stopp på det där. Men först måste man ju fatta vad det som händer, vart det kommer.
Ja, det är väl det största säkert, att förstå vad det är som pågår.
Ja,
det
verkligen är ju,
alltså, ja.
Jag blir lite för... Alltså det är, som jag nämnde innan, min reaktion är ofta att försöka liksom skämta bort när det hemska saker på det här sättet. Men jag tittade på en video av polischefen i Las Vegas när han nu talar sig något med lite taler. Han säger hur polisen lokaliserade skytten på ett hotellrum på 32:a våningen. Och han är död för tillfället.
Ja.
Okay. Alltså, och det var som alltså, en pressad situation han uttalade sig, och eller han hade det här uttalandet och så. Ja. Alltså saker och ting, man säger saker man kanske inte har tänkt igenom, eller han kände att han behövde tillägga någonting som blev lite fel, och då fångar jag givetvis upp på det och skrattar lite åt det. Men ja, det är min reaktion där. Och den får väl vara liksom, den får, man får väl ha den. Man kan inte riktigt styra över hur man reagerar och hur man hanterar situationen. Man inte kan förstå vidden utav det.
Nej, det är så otroligt många människor. Alltså,
jag tyckte det var otäckt i morse när jag fick en notis på telefonen om nyheterna, och det var 2 döda och 50 skadade eller någonting.
Ja, precis.
Jag vet. Och nästa uppdatering var det 20 och sen blev det 50. Så det var väldigt så här...
Och den största massskjutningen i modern historia i USA, säger de.
Ja.
IS tog ju på sig det här. Såg ni det?
Nej.
De gick ut i sitt propagandaorgan och sa att vi tar på oss det här. Det är vi som har gjort det. Han har konverterat för några månader sedan, och det här gjorde han i vårt namn. Men poliserna tror inte på det. Jo, de försöker ju ta på sig allting. Men jag blir aldrig så här, shit, det låter ju som något i deras smak att göra på det här sättet. Men samtidigt så känns ju inte han riktigt som...
Nej, och det får väl utvisa. Och min reaktion lite på media, så jag pratade lite om det på Facebook här. För jag reagerar på hur media hanterar. Och jag var tvungen att sortera lite mina egna tankar kring det. För min reaktion var först att okej, så mannen är vit och har ett liksom amerikanskt klingande namn, då kallar man det inte för terrordåd. Och jag har svårt att se att media skulle hantera det om det var en man som hade ett namn som klingade från Mellanöstern, som är mörk hyad. Att man inte skulle liksom gå steget vidare och kalla det för terrordåd. Och sen, det finns ju juridiska begrepp för vad som är terror och så vidare. Vi kan inte veta än, eftersom vi inte vet hans motiv bakom det.
Men terror, det är väl det som är intressant. Att så här, man vet inte än.
Nej.
Men ändå så säger de inte terror nu. Och i andra fall, när man inte vet, då säger de terror. Alltså, precis, det är just troligtvis det terror.
Ja, för att, alltså det,
Lone det, wolf, single shooter, kanske till och med madman. Men nu nämns det inte terror.
Nej.
Det som till och med händer i det här, en sån här situation är att som CBS News gick till och med ut för bara 2 timmar sedan och förklarade då varför det var för tidigt att kalla det här för terroristattack.
Mm.
Och alltså grejen är ju den att jag kan förstå om man på något sätt ser, det beror lite på hur man ser på terror. Alltså IS till exempel är ju en terroristorganisation. Mm. Det är klart att de tar på sig sånt här för att de vill ju också visa utåt att jo, men vi har makten att göra det här vart som helst, och går man med oss så är man vänd på 3 månader och gör och mördar hur många som helst. Så att de ljuger och förvränger, det ska man ju förvänta sig, va?
Jag fick precis en kommentar till på min Facebook just om det här, och de reaktioner jag får, de är att ja, definitionen av terror är ju det här, och vi kan ju inte veta än. Så, nej, men min poäng var, jag uttryckte mig otydligt i min första post.
Mm.
Men min poäng är nog ändå att jag har så svårt att se att de här uttalanden, de här nyhetsartiklarna som skrivs nu, inte hade nämnt terror.
Nej, de hade sagt alltså, polisen utreder om... Och då spelar det ingen roll vad
den juridiska definitionen är. Jag tror att det här sättet som det hanteras på nu är sättet alla sådana här dån borde hanteras på. Innan vi kan helt säkert veta motivationen så ska vi inte nämna terror.
Nej.
Alltså, vad vi nu liksom än. Men samtidigt så kan jag också liksom inte släppa den här rädslan och skräcken som människorna på den här festivalen kände.
Mm.
Alltså, jag bryr mig nästan inte om skytten inte uttalat har ett politiskt syfte bakom. Jag kan inte se att man sätter sig i ett hotellrum med 30 vapen, om alla har automatvapen eller inte, det vet jag ju inte, men med automatvapen och skjuter in i en folkmassa och inte har för avsikt att skrämma och inväcka skräck i människor. Och det är väl definitionen av terror, att man vill göra det.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
No.
Jag kan inte se att man gör det om man inte råkar vara helt galet sinnessjuk.
Det är ju nästan liksom nästa diskussion. Jag kan ju tycka att nu, precis som du säger, att om det hade varit någon med som hette ja, Mohammed till exempel, då hade de ju sagt polisen utreder om det är terrorbrott. Medan nu så säger man att det är för tidigt att säga om det är terrorbrott. Liksom. Det är som att det är omvänd ordning, bara för att han heter någonting amerikanskt.
Ja. Och jag tycker också att det är viktigt att alltså saker och ting betyder ju saker. Alltså terrorism och terror och så, det betyder saker och det har innebörder. Men de betydelserna av de innebörderna tummar vi ganska kraftigt på beroende på hur hudfärgen ser ut. Va? Vilken hudfärg som gärningsmannen har och sådär. Så att, precis som vi säger, alltså att här går man alltså ut och säger att ja, men vi ska inte dra några förhastade slutsatser och det, vi ska inte ha så jävla bråttom och döma och säga att ja, det var en attack, men var det en terrorattack och sådär. Man är inte lika noga räknad. Och det, jag, under den här definitionen så kan ju exempelvis den här token som körde in den här lastbilen på Drottninggatan nu senast här i Sverige. Vi har ju ändå varit väldigt förskonade för sådana här grejer. Men det är väldigt svårt ändå, tycker jag, att dra några slutsatser om att det var terrorism.
Mm.
Alltså hans, hans övergripande syfte var ju inte nödvändigtvis politiskt eller att han skulle förändra Sverige eller göra någonting sånt. Han var en tok som fick tag på en bil. Men vi tror aldrig det. Man har väldigt svårt, ja men det är klart det var terrorism, eller ja men det är klart han tillhör de andra som är lika bruna som han. Men i det här fallet, när det är en vit man på 64 år som liksom är ett helt arsenal av vapen på sitt hotellrum. Jag menar, det var ju ingen slump. Det är inte så att hans researsenal av vapen och han helt plötsligt fick för sig att skjuta folk. Det här var ju uppenbarligen planerat.
Ja, definitivt.
Och målet var ju då den här, alltså det var så, åh vilken tur att det var en festival här just idag.
Vilken alltså, tur att det var sista spelningen på hela kvällen när alla har samlats.
Ja.
Vilken tur.
Och att det då skulle vara något sånt där, och att ja, självklart så var målet att skapa kaos och att terrorisera de här människorna, att de skulle känna en extremt krossande skräcken som jag inte ens kan föreställa mig att det här skulle innebära och utsättas för.
Och sen den politiska motivationen, vad man vill uppnå efter det här. Och det är väl det som kommer få debatteras sen. Ja, visst, det kan finnas en gradskillnad i det, men jag tycker att det är terror ändå, liksom, om man säger så. Oavsett om man vill störta staten eller om man... Jag vet inte vad, men...
Nej, men alltså, det, enligt definitionen så ska det vara att man ska uppnå ett... Man gör de här handlingarna för att uppnå ett ideologiskt mål.
Mm.
Och ja, den här mannen existerade ju inte i någon sorts vakuum. Han gjorde ju det här av en anledning. Och oavsett vad den anledningen är så kan man ju förmodligen konstatera utan att dra förhastade slutsatser att han hade en anledning till det.
Ja,
och
precis.
Det kan man ju kanske känna lite, alltså så i det här sammanhanget, ja det kanske var så att det kanske rent krasset inte är terrorism på samma sätt som den här på Drottninggatan då, kanske krasset inte är terrorism. Mm. Men vi har olika måttstock, det är väldigt svårt att bortse ifrån. Och det är ju, finns medier såklart som har frågat också, varför kallas det inte terrorism? Varför är vi så? Men det är ju de här mindre mediekanalerna i regel som ställer den frågan.
Ja.
Men stora mediehusen kallar det inte för terroristattack, utan då är det en attack. Och ja, så långt kan man väl såklart sträcka sig. Det är klart det är en attack det handlar om. Men,
ja, jo.
Man får det alltid att låta värre. Och bilderna som visas nu är ju av den här mannen då, Steven Paddock då, som man är ganska, som det är ju den här, det är han då som gjorde den här skjutningen då.
Mm.
Men på de bilderna, på en av dem så är han i en bar och ser ut att ha trevligt, och den andra så står han då och är glad med en vit bakgrund typ i ett fönster. Och det är inte riktigt sådana bilder man brukar publicera annars med någon som är någon som ser behaglig ut. Han ser ju trevlig ut. Han ser ju ut som en helt vanlig person.
Nej, precis. Ska vi titta på de bilderna som används vid det som man kallar för terrorattacker nu, så är det ett annat bildspråk. Det är det.
Ja, och det är klart. Det är klart det är så. Men det är ändå bra att det uppmärksammas. Alltså det också.
Parentes. Jag hittade precis nu, jag satt och läste om det här från The Onion, som ju är en satirtidning, men de är så jävla träffsäkra ibland när rubriken säger det finns inget sätt att förhindra det här, säger enda nationen där det regelbundet händer.
Ja.
Ja, det var det. Det var det jag tänkte ta upp här också, att jag läste en kolumn av Wolfgang Hansson som uttalar sig om det här och säger att USA lär sig aldrig. Och han skriver om just deras sjuka vapenlagar, eller brister av kanske man ska säga. Att
det skiljer sig mycket från stat till stat också, får inte glömma.
Han säger att han tror inte att det kommer ändras nästan oavsett vad som händer. Och det är ju en ganska skrämmande insikt. Att det spelar ingen roll hur många gånger sånt här eller till och med värre saker kommer hända. De kommer inte ändra på det i alla fall. För det är ingen som vågar gå emot vapenlobbyn.
Alltså, grejen är den att USA har ju i snitt ungefär en massskjutning om dagen.
Precis.
Helt absurt.
Ja, så att det här är ju...
Helt galet.
Visst, det här är den största massskjutningen, men relativt sett, om man summerar alla massskjutningar som kommer ske i år, så kommer det här ändå utgöra inte liksom största antalet döda, utan det här kommer vara en del av det såklart. Det kommer ju öka i år då, statistiskt sett, men det är väldigt många som dör varje år. Det är flera hundra som dör i massskjutningar i USA varje år. Mm. Och uppenbarligen så gör man ju ändå den bedömningen. Jag har svårt att tänka mig att en sån här incident då, en sån här händelse då, ska kunna skifta. Okej, den kan skifta den allmänna opinionen, men det här är ändå någonting som sker så pass ofta, så man har väl ändå bestämt sig på något sätt att ja, det är värt det.
Mm.
Och då är det väl så. Alltså det, då får man väl, ja, det som man föreslår då, alltså det mest idiotiska man kan tänka sig, det kanske är det som är bra. Det enda jag kan se som är positivt, som skulle kunna vara positivt, är ju om det leder till hårdare vapenlagar. Och på det sätt som det skulle kunna göra det, är ju att det är väldigt många av vapenlobbyns argument och påståenden som effektivt slås ner av såna här händelser när det sker på det här sättet. För att vad man hävdar till exempel då är att, ja, men tänk om de i publiken hade haft pistoler också med sig.
Ja,
vad fan hade det? Vad hade det hjälpt? När han är på andra sidan gatan på 32:a våningen och skjuter.
Och vad är det som säger att de inte hade det? Det var ju en country western-festival.
Jo, men tänk då om de hade, om vi säger så här, en NRA-utopi, så går samtliga i den här publiken, tiotusentals människor, med dolda revolvrar på sig. Ja, helt plötsligt så börjar det knattra av skott. Alla drar vapen. Tror vi att det blir fler eller att det blir färre döda då? Vi har en hel publik när ingen har en aning om vem som skjuter. Hela situationen är helt desorienterad och folk springer åt alla håll. Jag kan lova att det skulle, om det är någonting som är recept på katastrof, så är det det.
Ja.
Så att, nej, det är...
Ja, men absolut. Men det sorgliga är ju att det kommer ju säljas extra mycket vapen nu. För det är så det alltid blir.
För att öka tryggheten, ja.
Ja.
Det är så man ser det. Att,
för självförsvar mot någon som sitter på 32:a våningen och skjuter mot matkabin.
Och jag kan förstå tanken att, ja, men den där galningen är ju död, men det finns ju andra galningar där ute. Och tänk om det är din familj nästa gång när de kommer in på, när ni sitter och äter redan frukost på en alldeles trevlig All American Diner, och så ska du komma in och de börjar skjuta folk. Vill du inte ha en pistol med dig då? Så du kan försvara din familj.
På vissa platser så är ju det här så ingrot i kulturen. Och det är ju från frihetskriget och inbördeskriget som det egentligen kommer sig ifrån. Vi måste kunna försvara oss mot vår regering om den bestämmer sig för att göra någonting dumt. Det är liksom där. Regeringen ska vara rädd för oss, vi ska inte vara rädd för regeringen.
Mm.
Ja. Men hur min kollega som kommer från sydstaterna någonstans berättar om sin uppväxt, hur man liksom inte som ungdom pratar om vilken bil man kör, utan vilket typ av vapen man har i bilen. Det var det man pratade om. Det är så absurt.
Ja, absolut.
Och det säger så mycket om den här vapenkulturen.
Ja, precis. Ja. Det är den som vi inte riktigt... Jag menar, vi kan sitta i Sverige och tycka att det är jättekonstigt. Varför förstår de inte? Varför gör de ingenting? Men ja, man ska, det är som ett, de ser det här som ett verktyg som vilket som helst.
Ja, och jag såg någonstans... det är ju inte kopplat till verklighet eller till realitet på något sätt, den här, alltså att man skulle vara säkrare med vapen. Det är ju inte kopplat, men det är en känsla utav säkerhet, man kan definitivt aktivt göra någonting för att försvara sig, men någonting som skulle verkligen se till att rädda många, många liv, det är om man skulle ha hjälm på sig när man kör bil. Om alla i bil skulle enligt lag vara tvungna att ha hjälm på sig, så skulle det rädda jättemånga liv. Tror att någon står och skanderar för att det ska hända?
Nej.
Om säkerhet och trygghet är det, och rädda liv är det som vi kämpar för, så vore ju det som man skulle liksom verkligen hålla högt. Men det gör man inte, för det känns jättefjantigt om man har en hjälm på sig när man kör bil.
Jag
kan tycka att det är ganska många saker just när det gäller politik som är svårt att avgöra med statistik och med skepticism, eller vad man ska säga. Att det är ganska många saker som är rena åsiktsfrågor och tolkningsfrågor och så. Men just det här är ju, de gör ju tydliga påståenden, NRA. De säger ju att så här är vi måste kunna skydda oss mot inkräktare. Och sen ska man ju kolla upp då att, ja, fast köper du ett vapen så är ju största risken att du eller någon i din familj blir mördad med det vapnet.
Mm.
Och så vidare i all evighet.
Mm.
Jag tycker det är ganska tragiskt när det finns tydliga siffror på det här. Mm. Och det är liksom inte intressant. Utan man vill fortsätta säga de här sakerna som låter bra och som känns bra i magen fast det inte har någon verklighetsförankring överhuvudtaget.
Det är så mycket lättare att tala till känslorna till logiken.
Ja, det är det absolut.
Och till så rädsla framförallt då.
Ja,
det är det man spelar
precis
på.
Precis den känslan. Ja. Det är det.
Absolut. Vi kan gå vidare lite in på samma spår här för att det var en såklart då en högerreligiös aktivist då, som kände sig nödgad att uttala sig om det här mer eller mindre på en gång. Dave Dobenmeyer heter han. Och han kommenterar ganska ofta och gärna. Då är det Right Wing Watch som har lagt upp ett klipp där han pratar om den här skjutningen då. Och han menar ju då Dobenmeyer då att han säger så här då. In the world of America where guys climb up on towers in Las Vegas and pick off people at a concert where people indiscriminately kill each other, the wrath of God is being revealed. See, the wrath of God being revealed means that the things that the Lord used to prevent, he doesn't prevent so much anymore. He doesn't prevent them. Maybe he doesn't cause them. He doesn't cause a hurricane to come into Houston, but he doesn't prevent it. That's for sure. Så att, och det här är också då tycker jag då att det är intressant. Dels är det ju det här, alltså det är exakt samma tänk som att vi har en häxa i byn, det är därför vi har fått dålig skörd. Så att det här är ju människor som alltså effektivt har stannat i utvecklingen, och det var ungefär kanske 5000 år sedan då.
Men just den här galningen tickar ju alla boxar. Ja. Chemtrails, check.
Ja, han är ju en tok.
America needs a more violent Christianity, säger han också. Jews are putting us into financial bondage. Han är allt
på en gång. Mm. Men det kan man väl nästan vänta sig. Men saknar man nästan förmågan att tänka rationellt, så tenderar väl att bli lite så. Men det är ändå det här att en sak jag tycker är intressant med det här påståendet är det att för det här är en sak som jag tycker är väldigt intressant oavsett egentligen vad det handlar om, och det är när troende säger emot andra troende. För att jag kan ju gå in som icke-troende och säga att men så här och så har man diskussion där, men när troende säger en sak och så kommer det andra troende och säger någonting helt annat, då kan det bli lite intressant. För att han är ju uppenbarligen kristen här, Dave Dobenmeyer då, och han säger ju egentligen här då att Guds vilja verkar genom människor. Att han använder då alltså att det var alltså Guds vrede som gjorde att den här galningen då sköt rakt in i den här folkmassan då. Och det här säger ju någonting om, för att det är jättemånga religiösa, och det har jag stött på alltså i flera år. Det här det är nog ganska ny debattgren, just det här med fri vilja. Förr när man debatterade religion så kom fri vilja upp väldigt sällan i min erfarenhet. Men nu är det liksom där man slår, det är den största trumman man har egentligen, och säger att jo, men vi har fri vilja, allt är vårt fel, vi är syndare, vi väljer att synda. Men så kommer det en höger extremreligiös galning och säger att nej, men Gud kan faktiskt pilla lite på den. Mm. För det är väldigt många religiösa som påstår att Gud inte kan det. Utan vi är ju helt fria att välja själva. Och, men då kan ju inte Gud använda oss heller till någonting. Vi kan ju inte agera i hans ställe. Vi kan ju inte agera föra hans talan egentligen. För då är det ju inte våran talan vi för. Det är ju inte våran vilja som kommer igenom, utan det är ju hans vilja som kommer igenom. Så att det här är ju ett sånt där typiskt, en typisk situation när troende då i regel då vill ha kakan och äta den samtidigt. Att man ska å ena handen säga att men vi är alla syndare, allt det här är vårt fel, kommer vi till helvetet så har vi förtjänat det. Sen att Gud verkar genom oss och Gud kan göra det här och det här, och vår godhet är Guds vilja och så här va. När de två sakerna är helt inkompatibla med varandra. Så att det var mest det som jag tyckte var just det här självmotsägande i hela den här propositionen som religiösa brukar, nu vet inte jag hur, vad hans position är i den så påstådda fria viljan då, men det är en väldigt, väldigt stor springande punkt inom kristendom överlag, framförallt inom kristendom upplever jag i alla fall, att fri vilja är på något sätt källan till alla mänskliga fel, och så kommer det andra kristna och säger att fast egentligen har vi ju ingen tydligen, utan han kan kliva in lite när han vill och justera, och vi vet inte riktigt när det sker tydligen heller, såklart han är ju där och tweakar och håller på under tiden.
Ja, det är så intressant att,
ja. Men ja, vi går inte så vidare mycket på det. Jag tyckte mest det var en intressant aspekt av det hela, och såna här såna här tokar brukar ju titta ut så fort något sånt där händer. Ja, vi släpper väl Las Vegas. Vi har väl säkert anledning att återkomma till det när vi vet mer, kanske vid nästa program då. Men Frida, ska vi prata lite kristen musik kanske?
Oh. Det är väl trevligt.
Ja.
Visste ni att SR, de censurerar kristen musik tydligen?
Okej.
Okay. Säger vem?
Artisten Simon Ådahl. Han säger att det handlar om diskriminering.
Aldrig hört talas om.
Det står här att han har vunnit
Och det är ju för att han censureras.
Ja. Såklart.
Ja, men det står att han har vunnit Melodifestivalen. Jag känner inte igen honom överhuvudtaget. Men okay. Ja, det kanske är jättelänge sedan. Kanske var på typ 70-talet eller någonting. Ja. Vem vet. Men han säger att det inte finns en mångfald i Sveriges Radio. Att de har valt bort ny kristen musik under 2000-talet. Och han säger också att det är en demokratifråga. Och han snackar om någonting, något sådär dansbandsupproret. Är det någonting ni känner till?
Låter bekant, men jag vet inte.
Ja. Förlåt, jag var tvungen att leta upp honom, men Edin Ådahl vann Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind.
Okej. Okay. Ja, typ 70-talet då. Men han säger att för 10 år sedan så gjorde dansbandsvärlden ett uppror mot Sveriges Radio. Att de menade då att de blev diskriminerade, att de inte blev spelade i Sveriges Radio. Och då fick de ett eget dansbandsprogram. Och han säger då, ja men de fick igenom sina krav, så nu ska vi få igenom våra krav här. Och han säger att det handlar inte bara om att de ska spela min musik, utan det är, vi är 700 000 kristna i Sverige och vi betalar radiolicens och vi måste få höras. Och vi är trötta på att marginaliseras. Och Sveriges Radio själva säger att de visst spelar andliga sånger. Det tycker inte han är tillräckligt bra, för det spelas i P2 klockan 6 på söndagsmorgnar.
Okej.
Ja, nej men jag tycker att det är intressant, för att SR brukar väl ändå försöka att anpassa musiken till den målgruppen som lyssnar i de olika kanalerna. Han tycker då att det är för gammal kristen musik i P2 då. Det ska vara lite nyare musik. Jag vet inte om han vill spelas i P3 eller vad hans grej är, men
han är väldigt, inte riktigt. Han är väldigt, ja, specifika, det nu är, krav känns det som.
Ja, men om det nu är 700 000 som saknar den här musiken, då tror jag faktiskt att de skulle kunna få in den. I alla fall om de lyssnar mycket på radio, om de är aktiva och sådär. Men att det finns 700 000 kristna betyder ju inte heller att det finns 700 000 som älskar hans kristna musik eller som gillar kristen musik överhuvudtaget. Så behöver det ju faktiskt inte vara.
Nej, och alltså vart ska man dra någon sorts, jag menar, vart ska man dra någon sorts gräns? Ska vi ha socialdemokratisk musik? Ska vi ha muslimsk musik kanske?
Ja, precis. Ja, det var min nästa fråga.
Precis, ska man kan alla inte basera vad man spelar beroende på hur många utav en viss grupp det finns.
Nej, och nej. Hur ska man definiera de här grupperna och efter vilka kriterier ska man då tilldela radiotid då på något sätt?
Det är, jag tycker det spelas alldeles för liten skeptisk musik i radion.
Ja, i P4 klockan 6 på kvällen på fredagar spelas det alldeles för lite. För den som spelas är alldeles för gammal.
Vad är skeptisk musik? Alltså vad lyssnar vi? Eller ateistisk då, om vi liksom tar det. Vad är ateistisk musik? Vilken musik lyssnar ateister på? Vilken musik lyssnar kristna på? Finns det någon egentlig skillnad på vad man lyssnar på för musik?
Ja, men det är det jag tänker, att det, ja, det är väldigt konstigt att klumpa ihop alla kristna också, för jag tror inte att alla kristna har samma musiksmak.
Nej, det är bara, och jag kan tycka också lite då att, jag menar, räknas Justin Bieber som kristen musik? Det gör det förmodligen inte, utan vad han syftar på här är ju våra propaganda då. Att det är, ja, det han
sin egen musik. Jag tror faktiskt att det är.
Ja, antingen så är det så, eller så saknar han propagandan. Alltså att han, han vill ha, så att säga, då, inte bara att det ska vara kristna som får höras, utan att kristenheten ska spridas till oss andra.
Mm. Ja, men så är det ju.
Ja.
För han har skrivit en låt som heter "Den här låten kommer aldrig att spelas på radio". Mm. En lite snärtig titel sådär. Och jag kan läsa ett utdrag ur låttexten här då. "Den här låten kommer aldrig att spelas på radio, för den handlar om en tro på en levande gud. Man är rädd för att sända det som människan behöver. Man är rädd för att budskapet ska sticka ut." Och den hade de faktiskt spelat på radio då. Han sa det, även nattradion vågade spela. De liksom vågade, det handlar väl inte om det. Det är ingen jävla som är intresserad bara.
Och vad är en levande gud? Eller till skillnad från döda gudar?
Ja, men jag vet
eller?
Inte.
Ja, Zeus och sådär antar jag.
Ja.
Ja,
men det känns lite barnsligt. Så, det här kommer ni inte våga spela. Bara,
nej, jag vet.
Omvänd psykologi bara. Ja,
men alltså, bara för att man väljer att göra på visst sätt. Alltså, det är inte alla som handlar i rädsla av skräck.
Nej.
Liksom,
nej.
Vi som inte är religiösa handlar ganska lite
min,
av
min tanke
av
är lite
grejerna.
Så här. Anledningen till att du inte spelas kanske inte det att de censurerar dig, utan på att du helt enkelt inte är bra.
Mm.
Jag har inte lyssnat på den här musiken, men det kanske kan handla om det.
Skulle
det
kunna vara så.
Mm.
Och sen är det ju det att det finns ju sätt. Alltså att, för att det här, vad man klagar på egentligen då, är att man inte representeras i den allmänna ytan där folk mer eller mindre, alltså, får höra en utan att de egentligen vill.
Mm.
Men lägg ut låtarna på Spotify, så kommer folk att lyssna på dem om de gillar den. Och starta upp en podcast och sänd dina låtar, eller starta en webbradio och sänd dina låtar.
Ja, alltså, han fick den spelad i Ring så spelar vi, för att folk ringde in och önskade den.
Jag tittade lite på deras hemsida, eller på hans hemsida som han delar med sin bror. Jag tror att ett av problemen finns där. De har lagt ut allting på MySpace.
Jaha.
Oh, nej!
I think I see your problem.
Ja, precis. Och så klagar de på att inget nytt kommer med.
Ja.
Gud. Köp skivor här.
Ja, men
det var ett annat problem.
Kassetter är det kanske. Nu på Betamax.
Varför ska man ha musik på Betamax? Betamax är väl video?
Ja, men det går alldeles utmärkt. Nu är du väldigt bakåtsträvande, tycker jag.
8-track kanske.
Ja, det går också.
Yep.
Och gästbok också. Där kan man gå in.
Ja, gästbok också.
Ja.
För att,
oh, vad de skriver,
det är där kidsen hänger.
Frid, broder Simon. Tack för att du gav ett profetiskt tilltal. Alltså, vad är det?
Ja,
det är ju,
låt,
det var
vi ska inte håna, men det här är roligt.
Jag tycker vi kan det faktiskt.
Jag tycker vi ska det.
Ja.
Åh, gud, vad konstigt var det här. Det är ring och ta bort reklamen. Man kan ringa in till något nummer. Ett telefonnummer, så försvinner reklamen i gästboken.
Det var en annan sätt. Gör dina inköp på nätet via rabattkod.se. Det sparar du pengar på.
Mm-hmm. De hade inget faxnummer där, för det är det jag kör annars.
Det finns nog någonstans. Det kollar under kontakter.
Ja, precis. Skicka telegram till.
Ja, precis.
Ja. Nej, nu är vi
så härligt att se dig igen. Du var alldeles för lite på scenen i lördags i Kajskjulet. Varför? Kram.
Kram. Ja. Nej.
Nej, Frid, broder Simon,
ja,
och så vidare.
Absolut. Vi ska gå vidare, och det är ju så här att domedagen har ju skjutits fram igen.
Mm.
Mm-hmm.
Till den 21 oktober.
Är det dags snart?
Ja, 21 oktober. Den kristna numerologen David Mead, som säger då att det blev "October will be the month of action, and 7 years of war and disaster will begin on October 21st.
Mm-hmm. Gött, jag har väntat så. Jag är liksom besviken varje gång vi har suttit här och pratat om världens slut är på väg, och så blir det inget där.
Men det är ju det också, att det de hävdar också väldigt mycket, det är ju väldigt centralt just det här att det kommer börja. För att då kan du säga det liksom att ja, jag hade rätt, nu har det börjat. Så här, men okej. Okay, ja,
för någonting hemskt kommer ju hända någonstans.
Det går ju inte av ett startskott. Det är inte så att man att det, att Gud kommer ner med en stor sån här checkered flag liksom och bara viftar så här, en sån schackrutig flagga att nu kör vi igång bara. Nu är ni 7 år på er.
Men smyger du kanske inte märker det, för det kanske bara handlar om att någon trampar ihjäl en insekt.
Ja. Ja, men det blir lite det här att ja, men allting kan ju helt plötsligt då tolkas som att ja, nu är slutdagarna nära. Va? Mm. Men det jag tycker är så fascinerande med såna här grejer då, att grejen är ju den att de har ju fortfarande såklart, de kan ju inte bevisa att det är så här, utan de har ju mer eller mindre läst och pluggat Bibeln riktigt ordentligt den här gången då, för de andra 785 gångerna som man har förutsatt undergången med hjälp av Bibeln, så har man ju kanske räknat fel eller glömt att räkna med någon får någonstans eller någonting. Men nu är han säker igen då. Men att man sätter det så nära, det måste ju vara någon sorts, antingen så är man väldigt, väldigt säker på sin egen metod.
Mm.
Och då måste man ha någon sorts, det tänker lite mer att man måste nästan ha lite ganska lätt hybris. Man ska tänka att inte det att man räknar om, för jag tänker då att borde man lite osäker, antingen är man jättesäker på sin metod och sig själv, eller så är man lite så här att men alltså det är 21 oktober, det är ju jättesnart, det är bara några veckor kvar. Jag kanske ska räkna lite mer. Så det kanske är 2021 nästa gång. Alltså så jag behöver inte falla på ansiktet igen efter att ha liksom förutspått det här för 2 veckor sedan. Så kanske jag ska ha lite mer framförhållning. Jag kanske ska kunna leva på det här och mjölka ur det här en stund. Istället för att bara säga att nej, men oj, jag räknade fel, det var på lördag. Alltså, det är mer eller mindre där de gör. Så att, frågan är alltså, det känns ju då, tycker jag, som att de här tokarna tror ju verkligen på det här. Som att ja, men nu vet jag. För att det var ju ganska uppenbart ändå, som vi pratade om Harold Camping då till exempel, som förespådde det här 2 gånger. Och där han hade så enormt mycket, tiotusentals följare som alltså gick och avlivade sina husdjur och tog massiva jävla lån och levde som, precis, alltså som bara spenderade allting de hade dagarna innan för att jorden skulle ändå gå under.
Fantastiskt.
Men det är ändå så, för det här är ändå någonting som rapporteras i Metro, och vi har ju då alltså brittiska Metro, och det finns ju en fascination med det här. Alltså det är klart att jordens undergång är en ganska stor grej.
Ja, ganska stor, får man lov att säga.
Ja, för nu hävdar man ju då att det här är ändå en ganska ny grej med det här. Om ni har talat om den här planeten Nibiru.
Ja, jag ser att det finns en video här på den här metrosidan. Någon som har lyckats filma Nibiru, eller vad heter den?
Nibiru, ja.
Nibiru,
ja.
Spelar skit, men det är påhittat ändå.
Ja.
Jag tycker det ser mer ut som en linsreflex.
Ja, det är förmodligen det. Och det är ju så att berättade jag om, jag diskuterade ju det här på nätet för inte så länge sedan. Har jag berättat om att jag gjorde det?
Nej, inte vad jag minns. Nej.
Nej, för det var en kvinna som skrev på ett forum, i alla fall på Facebook då, att vad vi andra trodde om den här planeten då Nibiru som nu ska krascha in i jorden, det var inför förra undergången då. Och då sa jag då att det vi ska komma ihåg är att den här informationen då tenderar ju inte att komma från vetenskapsmän utan från idioter.
Du är så diplomatisk när du uttrycker det ibland.
Och då så skrev jag då att vi ska också komma ihåg att de personerna som köper en sån här idé kanske inte riktigt tillhör begåvningsreserven då. Och då svarade hon då att, för det var ganska, hon var lite otydlig med om hon trodde på det här själv då, men sen blev hon så att jaha, vilka menar du inte tillhör begåvningsreserven? Är det de som tror på den här att möjligheten med den här planeten? Och så här? Och det här var alltså dagen innan, tror jag det var, när det skulle ske. Då.
Mm.
Och då skrev jag egentligen bara då att vilka menar du tillhör begåvningsreserven? Ja, så då kan jag jag behöver inte gå igenom hela den, om det finns en sån lista, om jag skulle göra en sån lista, men det har jag såklart inte gjort, men skulle jag göra det så ska man i alla fall kunna konstatera att de som tror att vi kommer krossa som en osynlig planet imorgon kanske inte tillhör begåvningsreserven. Och sen svarar han inget mer då. Men det är så fascinerande just det här att en planet som är på väg mot oss, som är så, alltså en enorm planet som är på väg mot oss, vi kan ju alltså se planeter väldigt långt bort, vi kan se galaxer väldigt långt bort. Och det här är någonting som utrustningen för att göra det här har ju blivit så pass bra. Optiken har blivit fantastisk på de senaste åren. Och allt sånt här har gått ner så mycket i pris. Så att i princip vem som helst som är alltså marginellt intresserad av det här som en hobby skulle förmodligen med den enkla utrustning som de har inhandlat kunna se en planet som är på väg mot oss och ska krascha med oss imorgon. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det här inte är någonting man skulle kunna se med blotta ögat till och med. Eller en okej kikare. Så att, och tro då att det här, men det här har undgått alla.
Ja.
Det är ju så fantastiskt. Och det krävs, alltså det krävs ju inte bara då att man är godtrogen, att man tror på vad andra säger. För att det här är ju ändå en sorts auktoriteter va, som går ut och säger en kristen numerolog. Det låter ju som någon person som har läst på.
Som vet mer än all samlade vetenskapsmän i hela världen.
Men som man kanske då ändå säger att jo, men han har nog bättre koll på det här än vad jag har.
Mm.
Men att man då helt plötsligt bara stänger av allt annat kritiskt tänkande. Man funderar inte överhuvudtaget i ens 2 minuter på hur det här skulle vara rent praktiskt. Alltså, vad krävs för att det här ska vara sant? Och det hör väl till lite kanske då. Alltså det är väl det de lever på, de här profeterna. Att de ifrågasätts inte på det sättet. Och sen så, jag menar som tidningen Metro till exempel, då, de kan ju lägga ut det här och gör det nästan lite så här, man säger tongue in cheek. Alltså att de är lite så här att, ja, här ser ni vad. Det är lite tokigt. Men ja, de har ju också, de har ju en historik här med att det här är ju inte första gången direkt. Eller Planet X för övrigt kallas det också. Det kan ni höra talas om. Det hade jag hört talas om innan jag hörde talas om Nibiru. Att de kallades för Planet X, den här planeten.
Ja, det känner jag igen.
Är någonting med Generation X att göra kanske?
Jag vet inte. Det kanske inte fanns innan dess.
Mm.
Ja, det var 2012 skulle den krascha in i oss. Under den, när Maya-kalendern tog slut. Var ju tanken också då.
Just det. Gud ja.
Ja. Så att, ja, jag vet inte om vi har så mycket konstruktivt att säga om det här, utan förutom att det...
Nej, vi kan väl bara nöja oss med att håna dem som vi brukar göra.
Ja,
ja.
Det är sant faktiskt. Ingen kvackio den här veckan. Heller, har vi någon insändare?
Nej, jag har inte tittat i en tidning på... Oh, herregud, veckor.
Nej, men då... Nej.
Ja. Men då är vi nöjda för idag då.
Ja,
ja, ändå får... lyckades vi köra... Åtminstone 5 minuter längre än senaste avsnittet som
fan.
I sig inte har.
Ja, nej. Nej, men det är väl bra.
Ja, men kul om någon har lyssnat så här långt. Det tackar vi för.
Det finns en del att säga tydligen. Ja, men nya krafttag nästa vecka då. Och med det säger vi hej då från David.
Yes. Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.